Välkomna till Placeras fondpodd. Det är ny månad, det är april och med mig har jag Eleanor Bäckert. Välkommen.
Tack. Och det är riktigt aprilväder här ute.
Ja, verkligen. Jag har varit ute med hunden och precis klagat på att det snöade från sidan faktiskt.
Vårkänslorna spirar inte idag.
Nej, men det har varit en bra börs- och fondmånad.
Verkligen. Riktigt bra. Jag såg här, vi släpper ju månadens utvalda fonder. Gjorde vi i morse. Och alla månadens fonder är ju på plus. Och några har gått riktigt, riktigt bra.
Ja, det är ganska ovanligt ändå när det är så pass många fonder som det är. Och det är så brett urval av fonder i flera olika länder och regioner och branscher. Vad tycker du sticker ut?
Nej, men det som sticker ut då, ska vi säga, bland våra utvalda fonder så är det ju definitivt småbolagsfonden som är upp över 8%. Det får man ju säga. Det är ju en årsavkastning på en månad.
Ja, och lite äntligen. För det är många som har pratat småbolag ganska länge. Inför året var det ju många som pratade småbolag och småbolagsfonder.
Japp.
Det kom ju igång lite i höstas.
Det gjorde det verkligen. Men, och det är väl det som vi ser, och det var väl det vi liksom kanske hoppades på och trodde på, att småbolag relativt sett, de storbolag skulle gå lite bättre. Vilket ju är tvärtom hur det har varit de senaste 2-3 åren. Men jag ser också att teknologifonden är fortfarande, vi hade DNB Teknologi, även den har gått väldigt bra. Så ja. En bra börsmånad. Det som har väl gått lite sämre, det är vissa av de här högräntefonderna.
Men det har varit en bred uppgång och även börjar de här småbolag och medelstora bolag som har inte hängt med uppgången från fjolåret och varit en lite av en besvikelse tycker jag i inledningen på året och har ju kommit tillbaka under mars.
Precis, och det som inte syns då i vår lista, det är ju att det som har gått absolut bäst, det är ju ädelmetallfonder och även fastighetsfonder. Men det var ädelmetallfonder, vissa är upp närmare 40% på en månad. Det är ju helt sanslöst.
De tenderar ju gå ofta, i uppgång går de bättre än underliggande guldpriset och i nedgång går de ju ofta kanske lite sämre än underliggande guldpris. Det får ju hävstång med hur skuldsättningen ser ut och vilka brytnivåer de har. Det är många faktorer. Men de tenderar ju gå väldigt bra och guldpriset har ju gått väldigt bra. Det är en av dem. Jag sitter ju och filar på en text om råvaror faktiskt.
Just det, ja, spännande.
Som ska ut imorgon då. Där är ju, hör ju råvaror eller ädelmetallerna till de starkaste, de med största avkastning under året faktiskt.
Och jag lägger även märke till att gröna energifonder faktiskt också har gått ganska bra den här månaden, och det är ju något som verkligen stått och stampat eller gått ner under väldigt lång tid. Och jag lägger också märke till att småbolagsfonder, som ju också gick bra, att båda de två kategorierna hittar vi bland de som är fonderna som är mest nettosålda den här månaden faktiskt. Så just när det kommer till fonder, då verkar spararna väldigt duktiga på att pricka in precis tvärt emot hur det borde vara, om man säger. Men det kan ju också, såklart, nu handlar det om hur det går här framöver. Men både småbolagsfonder och gröna energifonder är faktiskt bland de som har gått bäst, men också är bland de mest nettosålda.
Och då refererar du till, är det både Fondbolagsförening och Avanzas?
Både och, skulle jag säga. Men det som är roligt är att vi ser, trots lite, de här lite kärva ekonomiska tiderna, så ser vi ändå ett ganska stort nettosparande i fonder. Och det är fortfarande globalfonder som får de flesta fondkronorna. Och det är väl fullt rimligt, kan man tycka. Men med tanke på hur det har gått hittills, så får man väl ändå säga att Sverige för första gången på länge trumfar USA. Och att den här extrema tech-uppgången har väl inte varit riktigt lika het på senare tid som det varit nu. Men jag vet att du har kikat på en Indienfond.
Ja, det har jag gjort. Men före jag ska prata Indien, för jag kommer prata Indien ganska länge, för jag brinner för det. Jag tänkte, vad är det för nytt nu i i månadens fonder?
Det vi valde att göra, det var vi valde att ta in en amerikansk småbolagsfond från Diner och Gerge som har gått väldigt bra. Och det är Lin Hansson och Jessica Eskilsson Franke som förvaltar den. Och, den valde vi att ta ut, och vi har ett rakt byte där och tar ut UBS Midcaps-fonden. Och sen så valde vi även att ta in en hälsovårdsfond.
Breddar ni utbudet nu med ytterligare en fond då?
Det gör vi. Och då hade vi inte någon annan hälsovårdsfond där innan. Utan det blir ett tillskott som kategori.
Och vad är det för hälsovårdsfond?
Det är Handelsbanken, tema hälsovård. Så ja, det är ju mycket big pharma i den, är det ju. Och det är väl kanske det man också vill ha, tänker jag. Då vi har ju under flera månader och sen jag och Carl tog över efter dig då i månadens fonder, har vi ju så gått från att kanske bli lite mer defensiva och gått lite från det här, de här riktigt stora techbolagen till lite mer medelstora och mindre bolag. Så det är väl en fortsättning på det spåret, om man säger. Så in med hälsovård, den här USA småbolag och ja.
Ut med UBS Midcap som var min gamla favorit faktiskt.
Precis, och även tackade vi ju också IKC avkastningsfond för, och det var den som hade varit längst i månadens fonder.
Ja, jag har kört den länge.
Den har varit där väldigt länge, och där var det en liten, var väldigt mycket intrym i den. Och det har ju inte, och det visade sig i avkastningen då. Och man ska väl kanske vara lite mer långsiktig än så. Men i det här fallet så fick den ta en timeout.
Ja, det blir spännande att se hur april startar ju ganska hyggligt. Har ju startat upp idag i alla fall, första dagen.
Ja. Yep.
Men jag tänkte prata lite Indien.
Ja,
vad tänker du när jag säger Indienfonder?
Då tänker jag att det har gått väldigt starkt under ganska lång tid. Jag har själv tänkt att oj, där missade jag det tåget. Att det är hyfsat höga värderingar och en lite svår, vad ska man säga, att jag är svår bransch att förstå sig på. Att det är ganska mycket konsument, eller hur? Ganska mycket bank.
Mm, mycket bankkonferens.
Ja. Så ja, jag är jätteintresserad av att höra. Jag tänker att den Emerging Market-fonden som vi har i månadens utvalda fonden till exempel, som ju förvaltas av Jens Barnevik, han är ju inte så förtjust i Indien.
Nej, det stämmer.
Han gillar ju mer de här Filippinerna, Malaysia, Taiwan och så här. Så ja, jag är jätteintresserad att höra varför du tycker att Indien är så bra.
Nej, men jag tror att det är en bra komplement. För när jag pratar med Jens också, så jag köper mycket av hans resonemang. Han har ju lyckats jättebra på sidan de här marknaderna som han tycker om. Och han tycker han hittar mycket techbolag och den här typen av spännande, lite mindre bolag. Nej, men Indien är ju, som du säger, mig har den också gått lite förbi. Jag har ju själv varit i marknaden så otroligt länge. Jag satt ju och tittade på den här grafen, en 20-årsgraf. Då har det gått bättre än S&P 500. Det har gått betydligt bättre än Stock 600-index, alltså de 600 största europeiska bolagen. Där vi ändå har massor med stjärnor som Novo Nordisk och ASML och LVMH och Roche och L'Oreal. Det finns ju en uppsjö av extremt bra vid Atlas Copco. Det finns ju massor med väldigt bra europeiska bolag. Men även där har det gått mycket bättre. Man gör mycket reformer. Det tycker jag är liksom väldigt spännande. Bra reformer. Nu är det ganska lätt att öppna bankkonto. Det var jättesvårt för ett antal år sedan. Och det var få förunnat för det var ganska dyrt och sådär. Men det har digitaliserat väldigt mycket. Vilket gör att det finns en stor tillväxt inom just finanssektorn. Du har en växande medelklass som växer otroligt snabbt och konsumerar mycket. Mycket konsumentrelaterade bolag hittar du i Indien. Det är stabilt, ganska stabilt land rent. Det är en demokrati också, det får man inte glömma bort. Så det, den har mycket fina komponenter och den har väldigt mycket kvalitetsbolag. När jag läser analyser och om Indien så slår det mig att den har otroligt, den är överrepresenterad på kvalitetsbolag. Alltså bolag som är väldigt välskötta, bra balansräkningar, växer ganska snabbt omsättningsmässigt, har bra avkastning på eget kapital, har såna här klassiska jättefina motto som man ger för kvalitetsbolag. Och det är väldigt välskött. Man har gjort reformer på aktiesparande. Så idag sparas det, jag såg någon siffra, 2,5 miljard dollar kommer det in nettopengar. Privata pengar nu, för man har börjat att spara olika sparformer då, som är gynnade. Som gör att då väljer man att spara mycket mer i indiska aktier. Det är kanske som vi har sett i Sverige på 80- och 90-talet. Sådana reformer gör man nu.
Men den här, och den här fonden, den hade, när vi pratade att det var hyfsat höga värderingar och att börsen har gått väldigt bra under lång tid. Men den här fonden som du kikar på, den hade inte så höga värderingar.
Nej, den har ganska relativt låga värderingar och de är duktiga, förvaltarna är duktiga på att hitta tillväxtbolag som är rimligt prissatta.
Och vad heter fonden?
Den heter
Jupiter.
Jupiter India Select. Det är ju faktiskt en artikel 6-fond. Och det får man inte komma ifrån. Jag har fått lite mejl om det. Det är varken artikel 8 eller artikel 9 då, eller ljusgran och mörkgran. Då.
Och det handlar ju om ur ett då ESG eller miljöhänsyn. Ja. Alltså det är en del oljebolag,
ja,
eller?
Ja, du får oljebolag, du får tobaksbolag, du får lite oljeraffinaderier.
Antingen så tycker man det är okej eller inte.
Ja, det är väl det man får göra valet. Det är ju, du är ju på tillväxtmarknader och då finns det ofta energibolag som är ganska stora och råvarubolag får du med. Och kanske ett och annat tobaksbolag också då. Så det är väl det valet. Men det, jag valde ändå för den har en väldigt bra riskjusterad avkastning i den här fonden. Vilket jag värdesätter väl det. Och sen är det klart, sen får man väl värdesätta det andra lite. Och, men det är en stor demokrati om man ska titta på ESG, vilket också
ganska finanstung.
Den är finanstung, men finans växer mycket, där bankkonton växer. Du har gjort skattereformer och momsreformer och du försöker få in pengarna i systemet nu, så du får bort, försöker digitalisera allting då. Så det är en viktig, det är en viktig parameter, men landet växer ju väldigt snabbt. Det växer ju snabbare än Kina nu. Det växer ju över 7% nu i fjol. Vilket gör att det skapas väldigt mycket och det finns en stor efterfrågan på kapital.
Och kan det vara så att ganska många utav då pengarna som annars hade hamnat i Kina, vilket är ju väldigt ute i kylan för tillfället, hamnar i Indien då istället? Eller är det bara den här inhemska efterfrågan som driver det här?
Nej, men du har ju en poäng. Det är ju många, många Asienförvaltare då, om vi tittar på det då, där Kina har utgjort kanske en tredjedel upp till 50% då av index. Där har man ju, många har ju valt att vikta ner. Och jag tror en liten katalysator blev väl den här ryska invasionen av Ukraina. För det, har du varit i Ryssland och investerat, då har du alla gånger frysta tillgångar idag. Som är, man vet inte värdet på, men de är ju nedskrivna till noll. Rätt mycket, även pensionsmyndigheten har gjort, och sen kommer det bli återvinningar och så här på resans gång. Men jag tror att man har lärt sig lite läxan där med de här totalitära staterna, och du har ju konflikten med Taiwan och hela det här då, och jag var lite överraskad just i Rysslands fallet, var jag överraskad av att MSCI då, de här, den globala indexberäknaren, de var ju väldigt tydliga. Det tog inte många dagar för de gjorde Ryssland, det var inte investeringsbart, man tog bort det från index och man frös värdet liksom på det, och det får ju, det sänder ju svallvågor på finansmarknaden då. Så jag tror det är en liten effekt av det, att folk kanske börjar tänka både en och två gånger. Och sen har du ju en fastighetskris där som ligger och bubblar upp och ner och kanske inte har hittat någon riktig långsiktig lösning då, som är kanske lite av en våtfilt.
Men en finans, alltså, i Indien då, där finns det inga sådana farhågor, utan det är betydligt mer stabil finansiell stabilitet.
Ja, det är det ju. Man har ju inte gjort de här, under corona så var man ju inte lika aggressiv med all och stimulera ekonomin på samma sätt som man har varit i väst då. Så man har ju inte, man har ju liksom inflationen under lite bättre kontroll då, att den har inte varit så här ohämmat, okontrollerbar som den har varit i väst då. Nej, men det är ju som du säger, det är högt värderat. Det är lika högt värderat som S&P 500 index. Nu har vi lärt oss att den har gått bättre då över en 20-årig tidsperiod då. Men ja, det, vi pratar ju om den typen av...
Men ändå lite lägre värderingar i den här fonden då?
Ja, och fonden i sig då har lägre värderingar. Förvaltarna är duktiga och lyckas hitta då lite lägre värderade tillväxtbolag då till rimlig värdering.
Intressant. Jag tänkte på en annan grej som ju verkligen har varit en stor sak i fondernas värld den här månaden. Och det är ju att den första omgången upphandling som fondtorgsnämnden har gjort till PPMs fondtorg är klar.
Ja, den drog ut på tiden. Det är många som har väntat på den där, på resultatet.
Och det blev ju totalt 6 fonder. Och jag tror att det var 22 eller 21 då innan. Det är en ganska kraftig minskning. Vad kan man säga då om det här? Jo, snittavgiften har gått ner från 0,48 till 0,21. Det är fortfarande, alltså det är ganska liten minskning ju, om man ser till...
Ja, det är små tal från början.
Ja, exakt. Eller det var ju små... väldigt lågt redan från början. Och sen har det ju, och det är ju då, de här 6 fonderna är ju då från AMF, det är Nordea, SEB, Swedbank, JP Morgan och Aberdeen.
Och några är nya, som jag förstår det.
Ja, precis. I alla fall vet jag att den här Aberdeen-fonden, European Sustainable Equity Fund, den är ny.
Swedbank är ny också, vet jag. Eller Swedbank Robur, Europafond.
Så en ganska stor förändring får man väl säga. Och så jag tror att det är ungefär runt 50 000 sparare då som kommer att få sina, som har fond, som sitter i dagsläget i fonder som kommer försvinna från systemet. Och då kommer man ju då bli kontaktad att med, man ska byta fond, och gör man inte det så kommer man automatiskt hamna i en likvärdig fond, ska ju tilläggas. Så det är inte så att man kommer hamna utanför systemet på något vis.
När sker det här?
Det här är, det vinner laga kraft, tror jag, 10 dagar efter det här kom. Vilket väl var i början på förra veckan, om inte jag minns helt fel. Det här kommer ju ske successivt. Det här var ju bara Europafonderna, ska tilläggas. Precis, och det här gäller ju då de aktivt förvaltade Europafonderna. Och det är då de som är först ut. Och det här kommer ju då ske i flera omgångar. Och till slut ska ju då alla fonder på fondtorget att bytas ut.
Och reduceras ner.
Och reduceras ner kraftigt då. Och allt det här ska ju då vara klart i mitten av 2025. Och de nya fonderna kommer komma in då 10 dagar efter att det här skedde. Vilket var i 25 mars. Och sen kommer det ta ytterligare tid till att de nya fonderna försvinner.
Okej, så man har en liten tidsperiod.
Det finns inte, det är just den här omgången. Kommer att ske någon gång i sommar.
Okay.
Bara det... liksom klart den övergången. Den kommer säkert gå lite smidigare framöver. Och jag tänker att det här kommer ju ske hela tiden nu. Och det här är ju bara en kategori utav flera som upphandlas i den första omgången. Så jag kan tänka mig att nästa kategori kommer ganska snart.
Ja, den är indexnära, tror jag, Europafonden. Ja, minns fel.
Det låter rimligt. Bara indexfonder, globala indexfonder, nordiska aktier.
Ja, just det, det är nordiska.
Nordiska aktier med aktiv förvaltning. Och globala räntefonder är i den här omgången.
När kommer den stora? Alltså, som svensk sparare har man ju tendens att ha lite övervikt i svenska fonder. Och svenska
Sverigefonder, jag vet den inte. Det har de inte gått ut med. Det här lär vi prata om fram till sommar nästa år, skulle jag gissa. Eftersom att det är då allting kommer bli klart. Ja, det var väl lite snack om att det var ganska Sverigetungt.
Ja, att på förvaltningssidan.
Å andra sidan så kan jag också tänka mig att många av spararna vill ha svenska fondbolag, att de känner sig trygga och nöjda med det. Jag vet. Ja. Det är ju lite det här med att så här, hur mycket ska man liksom skriva spararna på näsan? Ja. Vad de bör ha och vad de inte bör ha. Men jag tänker att det är väl lite samma sak som med AP7, att man försöker att finnas där för de som kanske inte har möjlighet att göra så aktiva val. Så att om det här innebär att det blir bättre för de som har kanske sämst pension och de som så kanske det ändå är bra. Det återstår att se.
Har du någon aktiv Europafond?
Det har jag inte.
Nej, du har inte det.
Nej.
Jag har det faktiskt.
Okay.
Den får jag skyndsamt, för den gick inte vidare i den här. Den får jag skyndsamt titta över vad jag ska investera i istället.
Ja.
Om jag vill ha en Europa-investering eller...
Men vad tror du då, du som är så duktig på flöden, när vi väl hamnar i kategorin svenska småbolagsfonder? När det handlar om så här mycket pengar till exempel. Det kommer väl påverka alltså förvaltningen ganska mycket och även aktierna i dem?
Jo, men det tror jag. Och de man pratar med på stan är ju också... Det verkar ju vara lite konsensus... vyn då, att där kan det hända mycket och det kan bli konstiga prissättningar och så vidare.
Svenska företagsobligationsfonder.
Ja, jag tänker också på det. Och där har vi ju, det bör ju inte marknaden vara så konstigt. Det kan ju marknaden, när det blir lite mer turbulent så har vi ju lite halvdålig prissättning redan där.
Mm.
Och nu om du får stora flöden och sånt. Det ska bli intressant att se om man tänker till där, för det är så pass viktigt att den svenska kapitalmarknaden fungerar bra, att det inte blir några problem och sådär. Men svenska småbolagsfonder, det blir spännande att se vilka...
Så att inte liksom själva systemet förstärker effekten. Nej. Tänker jag också.
Nej, för den konsekvensen vill man ju inte få. Men det vill jag återkomma till det, för jag tycker svenska småbolagsfonder kommer bli väldigt spännande, och svenska stora Sverigefonder också, för det finns ju några stora drakar som vi kommer att komma tillbaka till.
Ja.
Som kanske inte får ha kvar sitt kapital, för den ska ju reduceras också, så det kommer ju få lite, det kommer ge lite svallvågor.
Det kommer det göra, definitivt. Apropå då, så har jag ju skrivit vad man ska tänka på när man väljer just aktiefond. Jag tänker att när det kommer till aktiefonder så hamnar man lätt i det här passiv eller aktiv förvaltning. Det blir ganska enkel, en ganska liksom enspårig diskussion, och jag tänker att svaret är oftast inte så lätt. Men hur tänker du när man tittar på till exempel en aktivt förvaltad Sverigefond? Hur ska man kolla?
Nej, men det där är ju en jättebra fråga, och den har väl inget glasklart svar.
Förrän i efterhand?
Nej, förrän i efterhand när vi har facit, och det är alltid lätt att backtrada. Men försöka hitta någon. Dels, du pratar ju lite om det här fondbolag som man kanske är bekväm med. Det är ju en förtroendebransch, hela finansbranschen. Jag tycker att det är en bra förvaltare som har suttit eller förvaltat ganska länge sitt mandat. Det tycker jag har ett stort värde, som har varit med i både upp- och nedgångar.
Ja, då kan man ju titta, även om den förvaltaren inte varit med i just den fonden så länge, så kan man ju kika ganska lätt ofta vad den har gjort innan. Också.
Ja, du kan få en historik där, en avkastningshistorik på förvaltaren. Men det är ju viktigt, för förvaltaren är ju A och O. Antingen väljer du en indexnära fond, och då får du fundera på vilket index du tycker de ska följa. Men gör du det aktiva valet, så du är ju förvaltaren. Det är ju A och O, vilken strategi. Och att den håller sin strategi, att den gör det den säger att den ska göra, så att den inte börjar ändra i strategin för att det går dåligt, för att kanske inte den här delen av strategin fungerar just så bra i det här marknadsklimatet och så.
Det jag tycker man också kan titta på, det är att om man kikar, om man till exempel vill ha en småbolagsfond, så kollar man, är den här fonden det jag verkligen vill ha då? Eller är det i själva verket ganska stora bolag i min småbolagsfond? Mm. Eller om jag tittar på en aktivt förvaltad Sverigefond, då kan man också kika, men hur ser en passivt förvaltad Sverigefond ut? För att se om de är väldigt lika varandra, till exempel. För jag tycker historik kan bli lite trubbigt. Mm. Historik tycker jag också funkar bäst på lite längre sikt. Och lite som du var inne på här i redaktionspodden med lyxbolagen, att det är sällan liksom den kanske... Ibland är det bättre att kolla efter tvåan och trean i listorna än att kolla på det som är absolut högst. För att de tenderar att... Alltså vissa fonder tenderar ju att vara bäst utifrån det sentimentet som råder just då. Medan en skickligt förvaltad fond är bra oavsett sentiment.
Ja. Tour de France som jag pratade om.
Exakt.
Att du kanske inte är etta någonsin något enskilt år, men du kanske är 9-10 nästan oavsett marknadssentiment. Och ligger du där i övre kvartilen och tuggar på, då kan det bli väldigt, väldigt bra över tiden. Så jag, det där tycker jag är en väldigt viktig poäng där du säger nu, att jag tror inte man ska hitta de här enskilda vinnarna vissa år. Det blir lätt att kapitalet, flödet går dit för att man läser om dem, men man får titta ner lite. Jag vet, vi har ju båda pratat med Christopher Barrett som nu har flyttat till London, som är väldigt duktig global och techförvaltare på Robur som tidigare var det. Och han sa det, han vill bara vara över kvartilen. Det räcker. Det räcker att du ligger där. Du behöver inte ha de här enskilda åren, utan viktigare att ha en stabil avkastning år från år. Och då blir du en vinnare över tid som slår index och kan leverera bra aktiv förvaltning.
Precis. Och har du dessutom kanske en småbolagsfond som har gått absolut bland de bästa, då kan det ju vara för att en av dina innehav har stuckit rejält. Och då kanske det dessutom finns lite fallhöjd i den. Och dessutom inte så mycket mer att hämta just där. Så ja, nej, det kan man väl då kika på. Förvaltarens historik. Hur innehaven ser ut, dels jämfört med index, men också om den är väldigt tung, om någon som har gått väldigt bra. Om fonden liksom motsvarar det man förväntar sig genom att titta på de 25 största innehaven. Men också historiken i form av att man är bra på både 1, 3 och 5 års sikt. Ja. Och inte nödvändigtvis är bäst i klassen.
Nej.
Tillräckligt bra.
Tillräckligt bra. Räcker ofta väldigt långt med aktiv förvaltning.
Ska vi avsluta?
Jag tycker det blir jättebra.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Hej.
Hej.